P3, Sveriges Radio.
Hej Hanna.
Hej Kristoffer.
Hur är läget?
Ja. Jo, men det, man står på benen.
Det gör även min röst, så nu tillbaks.
Ja,
förlåt för allt traxande igår. Nu kör vi, här eftermiddag i P3. Danceteria, ny musik från Madonna. Fast lät lite vogig ju med all det här med namedroppingen och allt det där, eller hur Hanna?
Ja, men vad kul att höra.
Visst.
Ja, tänk att vara med på den tiden när hon liksom festade i New York med Andy Warhol och Basquiat.
Ja.
Fy fan, tänk att vara med.
Jag vet, och så sitter man här.
Vet du vem som var med?
Vem var med?
Kristoffer Markus, som vi träffade i New York.
Fotografen.
Ja.
Ja. Just det,
som jag skrev till. Hello Kristoffer. Mm. I mean, vart var jag då?
Du var på någon jävla, I don't know, någon trädgårdsmässa.
Nej, jag var någonstans. Jag var utomlands. Ah, jag kommer inte ihåg. Jag kan ju kolla i och för sig.
Okej, ja visst. Det kan du göra.
Det är inte jätteviktigt, jag förstår det. Nu får vi se här. Kristoffer.
Jag kommer ändå låta dig kolla. Det var så när vi var och sände från New York hösten 2024 och träffade den här då halvlegendariska fotografen ändå.
Mm.
Som du blev väldigt förtjust i. Han var mer förtjust i en kocks unga assistent.
Ja, så här är mitt senaste meddelande till honom. Hi Chris, I'm in Glasgow! Utropstecken. Och där har han bara tittat på men inte svarat på.
Nej.
Men han kände ju de där som hon sjunger om.
Det var kul så
Madonna,
länge det varade
alltså.
För dig.
Mm.
Jag läste en grej på SVT Nyheters sajt.
Du, det gjorde du säkert. Nu vill jag först bara höra.
Aha.
Hur har det löst sig för dig?
Just det. Allt har löst sig jättebra. Jag hade då låst mig ute igår från en lägenhet som inte ens är min, så jag kunde inte ringa en låsmed. Det var jättemycket drama. Jag mådde väldigt dåligt i sviterna av sjukdomen Way Out Fest. Och ja, men nu är alltid, jag återställde allt bra.
Du hade ingen röst. Nej. Och ja, ingenstans att sova. Nu har du fått nycklar och rösten är tillbaks.
Ja visst, känner mig värdigare som människa.
Det enda du skulle behöva nu är att den här killen du har träffat inte måste flytta till Brasilien.
Jag vet.
Vem fan måste flytta till Brasilien?
Ja, men han kanske har fuckat upp så mycket i Frankrike att han inte kan vara kvar.
Nej,
jag kan, inte gå in på några detaljer.
Nej, okay.
Riktigt. Jag vill prata om en helt annan grej.
Okej.
Okay. SVT Nyheter rapporterar om en händelse från i söndags. En busschaufför körde då på riksväg 40 utanför Bottnaryd, som ligger i Jönköpingstrakterna, tror jag.
Mm.
Och det som hände då var att busschauffören plötsligt bara tuppade av, tappade medvetandet. Och två resenärer på bussen, reptilsnabba, sprang fram och tog över ratten. Och resan slutade då i mitträcket på riksväg 40. Men det blev liksom, det är ändå en solskenshistoria.
Ja, för de klarade sig, passagerarna.
Ja, precis. Ingen skadades ens allvarligt.
Och busschauffören kvicknade till sen då, eller?
Hur gick det för busschauffören? Jag får scrolla ner lite. Jag gillar inte att läsa hela artikeln.
Nej, jag förstår. För det finns ett liknande scenario med en pilot. Men jag tror att den piloten fick en hjärtattack i luften. Och omkom.
Det här har jag sett på Reels.
Ja, men då var det också några som med hjälp då av flygledartornet kunde liksom landa det där planet på något sätt. Alltså att de fick instruktion. För jag tror att, alltså dels måste det ju alltid vara två flygkunniga på ett plan. Vet du vad? Det här tar vi med herr Olsson sen.
Ja, bra, just
det. Det här tar vi med herr Olsson, flygexperten som kommer senare.
Efter fem.
Eller som vi ska prata med på telefon kanske. Det blir.
Ja,
men tydligen så vaknade busschauffören till när bussen stannade.
Så passande.
Ja, som långben.
Ja.
Han har hunnit äta en trerätters frukost.
Men att landa ett plan. Vi sparar flyggrejerna. Men generellt då, för det finns en sån klass, eller den är inte så jävla klassisk. Men det var typ en undersökning kanske också att ta i. Men jag läste någonstans att väldigt, väldigt många killar tror att de skulle kunna landa ett plan på egen hand. Och väldigt få damer trodde att de skulle kunna landa.
Nej, det tror jag att jag skulle kunna.
Men du är ju liksom inte en vanlig dam, Hanna Hellquist.
Nej, men
du är lite mer Lotta på Bråkmakargatan som klarar som
allt utom slalom.
Ja, precis, och du klarar ju väldigt mycket.
Och slalom, men slalom klarar jag inte.
Nej, det kan jag.
Men jag menar att jag tror att det finns, alltså med de planen som finns och den kompetensen som finns på marken, så tror jag att alla kan kanske klara av att landa ett plan om man inte drabbas av panik, om man får liksom rätt instruktioner.
Men tror du, för jag skulle säga att jag är ganska alltså pragmatisk i krissituationer. Vilket man kanske inte skulle kunna tro om mig. Men det är, så, det är faktiskt sanningen. En gång vaknade jag till ett sms av Fredrik Wikingsson som skrev, triggervarning nu, men att han hade drömt att han och jag var på Estonia. Som då sjönk. Och att vi liksom hade klarat av situationen väldigt bra. Mm. Och jag har också en, jag har inte upplevt en sån stor katastrof, men jag tror också att jag typ hade gjort det. Och kanske också varit lite av en hjälte, räddat någon kanske.
Tror du?
Ja, det tror jag.
Jag kan sträcka mig till att du hade överlevt.
Ja, vad fan.
Men jag tror att du hade klivit på en hel del människor.
Du hade typ armbågat något barn du tyckte var störigt för att komma fram själv.
Ja, men jag tror inte du hade liksom klarat av att rädda någon. Jag tror inte du hade kunnat rädda dagen.
Jag hade kanske inte räddat dig.
Nej. Och jag kanske inte vill bli räddad.
Nej, det kan bli.
Låt mig bara försvinna ner i vågorna och glöm mig, Kristoffer.
Jo, vad sorgligt. Jag hade räddat dig, känner jag nu. Mm. Men det är kul att höra om, istället för att sitta och spekulera om hur bra man själv hade varit på Estonia, ja. Så kanske det är kul att höra verkliga historier från lyssnarna som själva då har alltså räddat dagen, varit
utfört
en hjälte.
Utfört ett hjältedåd.
Som de här två personerna på bussen utanför Bottnaryd på Riksväg 40.
Mm.
Här finns det alltså tillfälle att bara skryta loss utan att skämmas.
Ja. Och, 722 skriver ni på sms. 722 722 50, man ska bli Peter i mellanslag, och så finns vi på Insta och där heter vi
Peter Sveriges radio.
Oh, gud.
Ja, men nu,
dagens hjälte, dagen, vet du vad? Jag känner mig färdigjobbad nu.
Men vi är lite bättre än igår, men jag har fortfarande saker att jobba på.
Är vi bättre än igår?
Ja, men än så länge, men det har ju bara gått 10 minuter, men ribban var väldigt låg igår, ska jag säga.
Allt kan hända. Det kommer in lite hjältehistorier.
Mm.
Lyssnar, frågan är alltså, jag räddade dagen. Ska jag läsa ett från Martin?
Gärna för mig.
Vill du det?
Jag vill det.
Får jag det?
Du får det.
Ja, bra.
Kör.
Hej på er, mina my favorite peeps.
Hej.
Hej. Hur kan, vänta nu, gud, har jag börjat se dåligt?
Du har ju jättestora glasögon, så ja, jag vet,
men de är progressiva. Och, ja, här är någon som har räddat dagen. Vi åkte Göta kanal när jag var typ 12 bast. Vi hade en 9 meter lång motorseglare i trä. När en av slussarna lossnade alla tampar typ samtidigt och båten började åka fritt i slussen med allt vattendrag. Precis innan, gud, jag förstår inte riktigt vad jag läser.
Nej, det är något kan som du
nej, men kan du någonting om båtar?
Ja, men jag är uppvuxen, jag är rakt av uppvuxen bredvid Göta kanal.
Vet du vad? Då får du fortsätta.
Ja, okay.
Så kan du förklara för mig.
Vi åkte Göta kanal när jag var typ 12 bast. Vi hade 9 meter lång motorseglare i trä. I en av slussarna lossnade alla tampar typ samtidigt och båten började åka fritt i slussen med allt vattendrag. Precis innan den var på väg att krascha in i slussporten fick jag igång motorn och gasade full gas i back och vi missade precis porten. Det glömmer jag aldrig och jag tar upp det så ofta jag kan, skriver Martin.
Ja, det förstår jag där, Martin. Förlåt att jag inte gjorde ditt sms rättvisa. Jag fattar nu, tampar är alltså det som man håller båten på plats med.
Precis,
då,
när man liksom reglerar vattennivåerna där i själva slussen. När man väl, alltså, nu, så, det här är också en sån jävla fälla att lura in mig, för man vet att det sitter så. Nu sitter det 150 gubbar redo med mobilen. Ska jag säga,
men vi måste inte uppmärksamma dem.
Nej, det är sant.
Nej, vi måste inte det.
Ja, men det är så jag tänker med det, för det blir ju liksom ett jävla tryck. Alltså, jag bodde då vid Bergslussar, växte upp där. Mm. Och det vi tyckte var kul när vi var barn, som levde där då, var att bada och dyka i de där slussarna, vilket man absolut inte fick.
Nej,
för det är väldigt farligt.
En dog väl?
Inte on my watch, vill jag
undersöka. Nej, men jag tror att under Linda Hjertens watch, för ni bodde ju på, hon är också uppvuxen.
Precis.
Att det var någon som hamnade under där på något sätt och drunknade.
Ja, och det kan bli jätteströmt liksom, om man kan. Ja. Det är liksom livsfarligt. Men problemet är också att de här slussvakterna som finns ofta är ens, alltså de som står och hjälper båtarna och typ har koll på läget. Det är ju liksom ett väldigt vanligt sommarjobb när man bor där.
Wow.
Så det var liksom typ så ens kompisar som var de här vakterna som kanske också var med och badade lite. Så det var liksom ett haveri.
Ja, det gillar man inte. Jag var på akuten i somras och läkaren där var liksom, vad kan han ha varit då? 26, eller du vet. Alltså det känns liksom, man känns inte trygg. Det var inte jag som behövde, han var säkert jättebra, det var inte jag som var skadad. Jag minns inte, men jag tänkte mest på att han liksom kändes, han kändes inte ens som någon kompis lillebror utan som någon kompis barn.
Ja, jag fattar.
Det är jobbigt när man kommer upp i en viss ålder att, att alla andra yrkesutövare är liksom, ja, yngre. Men det här var verkligen exakt det vi letade efter när vi bad er höra av er med historier på Jag räddade dagen. Mm. Tack Martin.
Någon annan skriver så här. Killen jag träffade hade ramlat av sin cykel. Brutna revben och blödde från njuren. Jag hämtade honom efter 2 nätter på sjukan och fick honom att komma liggande. Liggandes på sidan samma kväll. Enkelt.
Okej, jag trodde att den kanske var så läkare som...
Men, nej, det här, jag fattar, nej, nu förstår jag hjälteinsatsen då helt enkelt. Oh, gud vad snällt gjort.
Verkligen. Ja, fortsätt höra av er. Jag kommer berätta om en liten hjälteinsats som jag gjorde.
Ja, gud vad spännande.
Ja, det ska det bli. Ska jag berätta när jag var hjältemodig eller ska jag läsa ett sms?
Kör när du var hjältemodig tycker jag. Jag är ändå väldigt intresserad.
När jag när ett barn var vilse.
Åh, herregud.
Och jag åkte buss med henne. Och så att, hon skulle möta sin mamma. Mm. Och så kom jag för sent till jobbet på grund av detta och så berättade jag historien. Och då tror du att, då säger du att jag ljuger. Och sen får jag ett brev från detta barn som tackar mig. Hon fick liksom sitta, jag satt bredvid henne och så fick hon sitta mig och klappa Ines så hon blev lugn. Och sen så hittade hon sin mamma och allt blev bra. Och när jag berättar det här, då tror du att jag ljuger. När jag ser att jag har fått ett jättefint kort där hon tackar för hjälpen, då säger du att jag har gjort det kortet själv.
Det såg ut som när en vuxen skriver, du vet, det var så en bokstav var typ bak och fram. Så att det var... Jag tyckte det var väldigt
obvious. Jag förstår inte hur du tänker.
Men du trodde ju inte på mig. Jag var ju också väldigt sen tyvärr en dag. Det var ju för att jag
du
hade
ljuger ju hela tiden.
Räddat en äldre dam på Strandvägen som hade skalat sig. Och så var det fullt på Karolinska. Vi skjutsade till SÖS.
Ja, och detta gick jag på ett möte.
det
borde jag väl ha förstått. Åh, gud.
Men kul att du, jag har ju liksom själv ingen hjältehistoria att bidra med. Jo, jag ska dra den lite senare. Men den slutade, som du säkert kan tänka dig, i inte så bra. Uh-huh. För någon inblandad.
Uh-huh.
Vilken bra teaser, va?
Jätte.
Ni andra fyller på listan 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Vi ska prata politik också. Nooshi Dadgostar var i morgonpasset i morse. Annie Reuterskiöld från DN kommer hit alldeles strax. Jag längtar så mycket till när jag ska berätta min hjältehistoria för dig, Hanna.
Ja, jag med.
Som slutade i katastrof. Men jag vill säga innan, var förberedda dig och lyssnarna lite, att det är tanken som räknas tycker jag ofta när det handlar om hjälteinsatser. Innan dess, alltså Annie Reuterskiöld från Dagens Nyheter, ska handla om Nooshi Dadgostar och hennes intervju med David Linnea i morgonpasset i morse. I morse så drog då som sagt morgonpassets partiledarintervjuer igång. Först ut var Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som bland annat fick svara på frågor från er lyssnare. Och det blev också en blixtomgång av ditt och mitt, Hanna. Vårt omåttligt populära frågeformat, är det så fel?
Ja,
och,
det är vårt.
Det är vårt, men många körde ju. Morgonpasset, det är även sommar körde ju varje år också på Insta har jag sett.
Sommar?
Sommar, ja visst.
Jaha, ja just det har du sagt, ja.
Men jag slutade alltså, ja visst, skit verkligen i det. För nu ska vi syna den här intervjun med hjälp av 2 P:n. Partiledarens persona och problemformulering. Här för att hjälpa oss med det är Dagens Nyheters politikreporter Annie Reuterskiöld.
Hej Annie!
Hej!
Hej!
Vet du vad Kristoffer sa förut?
Nej.
Han sa, ja, bli inte ledsen nu Hanna, men, jag, men om, det är, om jag skulle leva med någon kvinna så skulle det vara Annie.
Va?
Ja, jag fick den frågan en gång.
Men gud!
Och då valde du att svara faktiskt, skämmer ut mig Hanna?
Jag
varför
blir skämmer.
Varför då? Det
jag blir
glad,
jag blir otroligt glad.
Jag är också en seriös journalist. Mm. Vill att ni ska veta.
Jag vill också leva med dig.
Kan vi inte leva alla tre?
Ja, jo.
Inte Kristoffer vill inte leva med mig.
Ja, men jag kan leva med dig, men har vi liksom...
Vet du vad? Ingen vill leva med mig.
Ja, men...
Nej, men det är ju så.
Ja.
Det är ju så.
Annie, vi ska fokusera lite på dig och Nooshi. Du har hört hela den här intervjun i morgonpasset. Vilken typ av politisk persona är man hör?
Det är väl en realist. Alltså, hon låter ju väldigt myndig på något sätt. Hon vill inskärpa allvar att det här är på riktigt nu. Till skillnad från kanske när hon tjottar eller låtsas tjotta på Instagram tidigare i valrörelsen.
Låtsas tjotta?
Man vet ju inte.
Nej, vi kommer till det. Vi kommer till det alldeles strax. Just hennes tjottande eller då icke-tjottande, eller vad man ska kalla det. Tycker du att det finns någon skillnad mellan den person som hon försöker förmedla och den som faktiskt kommer fram?
Nej, jag tycker att Nooshi Dadgostar är ganska bra på att vara sig själv och vara avslappnad i såna här situationer. Så jag tänker att hon är, det är ungefär samma ändå.
Jag tycker att jag lyssnade också, och jag tycker att en grej som jag har stört mig på lite med henne som person innan är att hon har liksom, hon är så kaxig, hon coolar sig väldigt mycket. Jag minns när Aftonbladet gjorde en granskning för typ 2 år sedan och har hittat spår av droger på flera partiers toaletter i riksdagen, bland annat då Vänsterpartiets. Så fick hon en fråga om det och då svarade hon typ så: ja, jag skulle gärna kolla på... Jag kan inte härma, jag backar direkt. Jag skulle gärna ta en titt på Aftonbladets toaletter typ som svar. Och det är väl ändå inte riktigt samma sak.
Nej, men det är ju alla politikers favoritgren, whataboutism. Ja. För då behöver man inte prata om sina egna problem.
Men här tyckte jag hon kändes lite mer chill än vanligt. Alltså lite mer, inte så kaxig eller vad man ska säga.
Nej, men absolut.
För att återgå då till det här shottandet, eller icke-shottandet... Alltså hennes valkampanj har varit en sån partyturné där hon har åkt land och rike runt och festat med studenter. Och det finns klipp när hon dansar och dricker shots som har cirkulerat. Så här lät det i morse.
Har det varit sprit Nooshi har shottat? Eller har det varit vatten Nooshi har shottat?
Jag tycker inte riktigt du kan vinna på något av dem.
Nej, men alltså det här kommer ju inte jag berätta här.
Varför inte då?
Det är en hemlighet.
Varför kan hon inte bara... Hade hon vunnit på att bara svara helt ärligt på den här frågan?
Jag vet inte. Jag förstår inte varför hon inte kan berätta det. För det finns ju anledningar till både och. Så att säga. Men det som jag tycker är intressant i den här valrörelsen är att det är sånt fokus på alkohol och att typ festa och dricka öl. Alla partier alltså, i princip har haft stora... Liksom, gjort ett stort nummer av ju så här. Liberalerna har sålt öl i sina valstugor. Moderaterna har ju föreslagit Sverigedemokraterna också kall öl på Systembolaget. Det har varit väldigt många alkoholförslag det här valet.
Varför är det, tror du?
Alla vill typ vara lite sköna, tror jag, faktiskt. Alltså, det är ju någonting som många gillar, en kall öl.
Liberalerna kan man ju förstå om de säljer öl liksom, i sina valstugor, att de vill kanske skippa Systembolagsmonopolet eller liksom spritmonopolet. Ja. Och släppa allting fritt, det kan man ju förstå. Men hur har de, alltså, hur dricker Kristdemokraterna då?
Ja, men då Ebba har ju haft Buschbärs eller vad den hette, och de har haft såna här coasters med Ebba på och sådär, så de har också kört en.
Men blir inte känslan med alla partiledare de ska hålla på att vara så här sköna? Jag tycker alltid känslan blir som när lärare ska spexa på en skolavslutning, att det liksom blir cringe bara på något sätt.
Ja, absolut, och det är roligt om man jämför Vänsterpartiets valkampanj förra valet, för då gick ju Nooshi Dadgostar runt i en industrihjälm och skulle vara liksom betongsosse. De har uppenbarligen gjort analysen att det inte funkade och nu ska de göra någonting annat. Vänsterpartiet dras ju också lite med att de är lite tråkiga, att det är liksom mycket vetenskaplig litteratur och interna diskussioner om att-satser mer än kanske någonting kul, och att liksom få förknippar vänstern med kul. Och det tror jag faktiskt, alltså det låter ju lite så här ytligt, men jag tror att det finns någonting i det varför de har gjort så här nu.
Men du, hur mycket av partiets varumärke bärs av liksom partiledarens personliga image, skulle du säga?
Ja, statsvetare brukar alltid hävda att det egentligen inte har någon betydelse med partiledare för hur väljarna går och röstar. Jag tror ju personen inte riktigt på det. Det är ju bara att se till sig själv och sina kompisar vad man får för bild av ett parti. Och till exempel Ebba Busch, hon är ju relativt ung, och hennes parti, om man är på ett KD-ting, så är ju det majoriteten en väldigt mycket högre medelålder. Så där får man ju liksom en liten skev bild av ändå vad KD är för parti.
Men hur mycket Vänsterpartiet är Nooshi då?
Ganska mycket ändå, skulle jag säga. Hon har ju varit väldigt engagerad i till exempel bostadsfrågan väldigt länge, och det är ju en sån stark fråga för Vänsterpartiet nu och har även varit tidigare, så att, med marknadshyror och sådär. Så att hon står ju ändå för viktiga saker som vänsterpartister har stått för länge. Sen har de ju ändå ändrat en del under henne. Så till exempel har man ju rullat tillbaka ganska stora delar av klimatpolitiken. Där var man mycket mer progressiv tidigare.
Vi ska prata mer med dig snart, Annie. Vi ska bara lyssna först på en låt som då passande nog handlar om partiledarnas absolut största skräck. Här är Pet Shop Boys. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar intervjuades i Morgonpost i morse. Först bland då partiledarna som kommer höras under de kommande veckorna. Politikreporter Annie Reuterskiöld från Dagens Nyheter är med oss.
Och Annie, Nooshi fick ju prata om ett konkret förslag från Vänsterpartiet i morse, och det är det här som de kallar bebispeng, alltså 15 000 kronor som ska betalas ut till alla familjer när de får sitt första barn. Vad är det för problem som Vänsterpartiet försöker lösa med det här förslaget?
Vi kan lyssna också på hur hon sa.
För att köpa en barnvagn, ett babynest, man kanske till och med behöver flytta till något större, precis det här första barnet. Kläder, allting kostar väldigt mycket idag. Och vi vet att pengar är ett hinder för många att ta sig vidare i livet, kanske bilda familj.
Hur i linje med Vänsterpartiets ideologi är det här förslaget, skulle du säga, Annie?
Ja, det är väl egentligen inte så himla vänsterpartistiskt, utan det svarar väl mer på den här krisen i barnafödandet som många partier har börjat prata om, att det föds för få barn då.
Men är det verkligen ett problem? Alltså, är det inte så att vi bara skulle liksom börja avveckla mänskligheten lite smått?
Alltså, det beror ju på hur man ser på det, absolut, och kanske ur en klimatsynpunkt så kanske det inte är så stort problem. Men många partier tycker i alla fall att det är det, kanske för att skatteintäkterna inte kommer räcka till om det inte blir tillräckligt många.
Inte så vänster här heller med, för att Linnea tror jag ställde en följdfråga på det som var då, för det här gäller då även alla miljardärer som får barn också, alltså det här är någonting som alla ska få. Och det var väl också inte helt färdig uttänkt om man liksom vilka som, alltså om det är liksom två samkönade som ska få ett barn till exempel.
Precis, men det hon svarade där är ju att det ändå
ska de
är
inte få pengar för att Vänsterpartiet hatar bögar.
Nej, men då sa Nooshi till och med att då det gäller vårdnadshavaren då på något sätt. Det är ingen så förlossningsbetalning.
Okay.
Men det hon sa var ju att det är som en, man kan se på det som generell välfärd, det är som med barnbidrag till exempel, att det får ju alla också. Mm. Det debatteras ibland, men man har sett att det är ganska träffsäkert på det sättet att det hjälper många. Det kostar inte heller så mycket administrativt för att alla får det. Om man skulle börja peka ut vilka som inte skulle få det och sådär, skulle det också kosta mer.
Så jag har inte ens tänkt på det.
Nej, men så att det är liksom, och jag tycker att hon argumenterade ändå för att de som mest behöver det, det kommer göra störst skillnad för dem. Så, och då tar man då ut mer pengar från de som tjänar mer istället i skatt. Så att det är där det är där man väger upp det då, skulle man kunna säga.
Men är det här liksom rent krasst genomförbart då? Eller är det valfläsk?
Det är både och, tror jag. Det är absolut genomförbart. Det kostar inte så himla mycket av vad jag förstod. Jag tror 600 miljoner per år, vilket inte är så mycket i en statsbudget. Men det är ju absolut...
Inte mina skattepengar! Mina skattepengar ska inte gå till att någon ska få barn. Nu när jag inte kan få barn. Men fy fan, alla som är så... mina skattepengar ska inte gå till rökare. I helvetes jävla... Ska du sitta och moralisera? Skattepengarna ska väl gå till vård om man röker.
Oh, men grejen är att det man faktiskt kan problematisera lite med alla partier i det här valrörelsen, tycker jag, är att de alla, det är väldigt mycket sånt här valfläsk men också maskerat till att det kan bli en jättestor ekonomisk kris, och vi ska hjälpa hushållen med bensinpriser och med allt möjligt för att vi ska klara den här kostnadskrisen, maten till exempel. Men det finns ingen riktig kris än. Alltså, svenska hushåll mår ganska bra. Sen finns det alltid de som har det sämre. Men just nu så är det inte en så stor kris som politikerna har målat ut att det ska kunna bli.
15 000 in this day and age. Alltså, räcker väl inte riktigt heller till alla de här grejerna hon tar upp?
Nej, jag tyckte det var en optimistisk syn på bostadsmarknaden om det ska hjälpa till att flytta till större.
Men tänk att om det blir så här nu då, att man får 15 000 när man får sitt första barn, vilka förlorar på det här förslaget?
Det är väl ingen som förlorar egentligen på det, förutom de som tycker att skattepengar ska gå till någonting annat. Det är inte det stora problemet med ett sånt här förslag, utan det är väl mer att det ska jämkas samman med en massa andra förslag i en regering, och då är det en prioordning.
Men Vänsterpartiet är ju ensamma om det här förslaget. Alltså, vilka behöver de ha då på sin sida för att få igenom det?
Ja, det är lite stora frågan nu inför den här valet och eventuella maktskiftet. Men det ser ju ut att vara Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern som de ska förhandla med. Och Centern och Vänstern står väldigt långt ifrån varandra.
Vilket skulle du säga är Vänsterpartiets största problem just nu?
Det skulle jag nog ändå säga är de här avslöjandena om antisemitism som olika ledamöter har spridit och även de här breven som man har skickat till terrordömda. Även om det finns en massa problematiseringar att göra kring de avslöjandena också, så är det ju väldigt mycket dålig publicitet för Vänsterpartiet, och Socialdemokraterna får ändå vatten på sin kvarn när de har ett narrativ att Vänsterpartiet inte riktigt är redo att sitta i regering efter alla dessa år. Så är de inte riktigt regering dugliga än.
Och men Nooshi, när de frågade om detta så sa ju Nooshi att de tar väldigt allvarligt på det, att de har uteslutit de här riksdagsledamöterna, de är inte längre medlemmar. Alltså att Vänsterpartiet då har agerat väldigt kraftfullt mot det här, menar ju hon.
Hon menar ju det, och så fortsätter det att komma liknande avslöjanden ändå. Så att det finns säkert en intern debatt där man ifrågasätter hur man har hanterat det här. Men det ska också sägas att om de går bra i valet, vilket de ser ut att göra, de verkar ju ha ganska höga opinionssiffror just nu.
Vad ligger de på just nu?
Jag tror att
nu?
De ligger på 7 runt där, och det är ju ändå bra för dem. Så att,
fjärde största parti, eller?
Precis. Så om de går till val på de siffrorna, så kommer det här inte spela så stor roll, tror jag, i en förhandling.
De här partiledarintervjuerna fortsätter i morgonpasset hela vägen fram till valet, och vill ni lyssna på Nooshi-intervjun så finns givetvis den i appen Sveriges Radio. Tusen tack för att du kom till eftermiddag i P3, Annie Reuterskiöld.
Tack.
Morning Dew Donk.
Ja, Morning Dew och sen inom parentes Donk och sen remix.
Du, jag var precis så jävla dum i huvudet så att jag bara kände, alltså i stil med att man letar efter sina glasögon och så har man dem på huvudet, fast liksom ännu dummare. Och det här är någonting som går igen i mitt liv. Jag grejar ju mycket, som du vet.
Det får man säga.
Alltså jag på gården, och det har jag gjort hela semestern, och jag har lärt mig att mura. Wow. Blanda bruk och göra murar. Hittat massa sten under ladan.
Och det har kommit lite bilder på sms där du visat mig när du lärt dig något nytt.
Ja, jag lärt mig ganska mycket. Kaklat. Har du sett den där skänken jag har kaklat?
Det får man säga både en och två gånger faktiskt.
Ja, en gång tror jag. Det var en gång igår. Men jag kan smsa den till dig också. Skitsamma. Hälften av tiden som jag tillbringar på gården tillbringar jag ju med att leta efter saker som jag precis hade. Jag höll precis i en sekatör och nu är den borta. Jag hade rätt bits till den här skruven, men vart fan är den nu och så vidare. Det är alltså halva tiden. Nu hade jag gjort så här i studion där jag sitter. Jag har tagit min snusdosa, tagit en burk med energidryck som jag dricker. Och så ställde jag den på snusdosan det blev ett litet podium. Och så glömde jag bort det, och sen började jag leta efter snusen. Och jag letade och jag letade och jag letade. Såg du inte det? När jag bara, rädd att missa sändningen, så jag fortfarande har lurarna på mig. Sladden är ganska lång. Lägger mig på golvet bara, den kanske har rullat in någonstans. Alltså den måste ju vara, jag hade ju den. Jag skulle aldrig glömma snusdosan i bilen till exempel.
Nej, ja, det,
och så säger jag att den står, alltså att energidrycksburken står på. Här är den ju!
Jag ser den, är där. Men jag vet, vi har blivit dumma i huvudet i sommar.
Alltså, men alltså, så dum i huvudet, alltså dement dum.
Ja, men jag har ju bara frågat folk vad klockan är. För att jag liksom glömt. Fick mobil, när var det? 2004 kanske? Nej, innan, jag var inte en tönt. I'm all right. Fin den är ändå den här, tycker jag.
Den är så fin.
Anna Ternheim, To Be Gone.
Hennes första skiva, va?
Från 2004, samma år som jag sa att jag började snusa. Men det var en lite lögn. Jag började 2003, april. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, och vi pratar om när ni där ute har varit hjältar. Detta med anledning av att två personer på Riksväg 40 i helgen ryckte in snabbt som djävulen när en busschaufför somnade, eller svimmade.
Svimmade.
Precis, somnade grovt.
Ja, ja.
Han svimmade. Och allt gick bra, ingen skadades allvarligt, och busschauffören vaknade till igen.
Kvicknade till, ja. Det var hjältedådigt. Lyssna frågan. lyder därför jag räddade dagen. Och nu ska vi se här. Henrik har skrivit in till oss ett sms. Hej på er. När jag var liten så bodde vi grannar med en omdömeslös gubbe som brukade sätta ut sin enorma hund på farstutrappen för att hålla vakt varje natt. Okopplad naturligtvis. Hunden brukade inte bita folk, däremot ramma barn. Som en bagge ungefär. Vad kul! En kväll kom vi hem sent och längre ner på gatan så ser vi hunden ta sats mot min 5-åriga lilla syster. Jag vet inte hur jag vågade, men jag ställde mig framför henne och skrek nej så högt jag kunde. Hunden tvärstannade och vände hem sjukt nog. Herregud, vet du, det här är så vilket underbart sms. Vad glad jag blir. Mm. Jag älskar välformulerade och roliga sms. Men jag såg om Signs igår.
Alltså den här M. Night Shyamalan med reservation för uttalsfilmen, ja, med Mel Gibson.
Mel Gibson och Jacqueline Phoenix och en Culkin unge.
Jag hade den som poster i mitt pojkrum, minns jag. Själva liksom den här, ja, det är ju rakt av postern. Ja. Ja. Jag ska låta dig prata bara.
Ja, men och där är det ju i början av filmen så det händer när de här utomjordingarna kommer, de har två schäfrar och en av de här schäfrarna blir liksom galen och ska hoppa på den lilla flickan Bo. Så när Mel Gibson kommer tillbaks, han har varit ute i majsfälten och kollat på de här konstiga cirklarna som de har gjort utomjordingarna, då ser han sin son sitta, då är hunden död och han liksom skyddat sin lilla syster från den här anfallande schäfern med en sån grillgaffel. Ja, det är ju samma sak som Henrik, ja, fast han inte använder grill. Henrik använder sin myndiga stämma.
Ja, det är ja visst. Jag hade en grannhund när jag var barn som var en schäfer som hette Diesel.
Och perfekt.
Du vet hur mycket jag älskar hundar.
Ja, men du är också rädd.
Ja, men för det här, när du tar med det här monstret.
Va?
Boris.
Ja,
och Alfons. Kan en korso se lite rädd för, men det är för att de ser ut som hästar.
Ja, men
det
är ju också meningen.
Men jag älskade hundar som barn tills jag var typ 5, för då blev jag biten av en hund. Och efter det var jag livrädd för hundar mellan 5 och typ 11 eller någonting sånt. Och det här var när jag var granne med Diesel. Och det här är så jävla töntigt, men när jag var 9 så blev jag besatt av höjdhopp. Och gick på så Golden League och sånt med pappa. Och då hade jag byggt som en egen liten höjdhoppstation i trädgården. Fast jag gjorde ju inte så. Jag kastade mig liksom inte så som de gör med ryggen. Eller du vet, jag gjorde inte ett riktigt höjdhopp.
Saxade du?
Jag hoppade mer som en häst. Alltså,
aha, liksom, okay.
Och det här var liksom mitt stora intresse. För jag hade inte så överdrivet mycket kompisar på den tiden. Men jag fick alltid avbryta när de släppte ut Diesel i trädgården. För jag var så rädd. För han hoppade ibland över staketet. Men var jättesnäll. Men liksom...
Men han ville bara vara med och leka, eller?
Ja, visst. Och jag var då... Alltså, jag hade varit liksom livrädd för typ Ingeborg på den tiden. Men nu är jag botad.
Hade du varit livrädd för Ingeborg? Ingeborg är ju alltså pure... Det är bara kärlek.
Ja, men det var ju för att jag blev biten då som barn. Alltså det var så instinktivt.
Ja, nej, det är så ologiskt.
Jag var en sån störig som var, du vet, så. Om familjen skulle hem till någon som hade hund, då fick de liksom ha hunden i ett annat rum. För jag blev så stressad och jätterädd. Men sen så skaffade vi hund själva. Och då gick det liksom över på typ en dag. Och så var jag cured.
Och så skaffade du en cocker spaniel, eller?
Och det här är mitt sommar i P1. Någon med, vi ska ta till hjälte-sms, det hinner vi, va? Ja, det gör vi. Jag tar ett exekutivt beslut. Behövde en paus från jobbet och tog en lunchpromenad. Blev stoppad av ett äldre par i en bil som hade rest i flera timmar från en annan stad. Det här låter läskigt. De var vilse och väldigt stressade, då kvinnan hade en operationstid på ett sjukhus i närheten. Försökte beskriva vägen, men märkte att informationen inte riktigt gick in. Så jag hoppade in i bilen och guidade fram hela vägen till sjukhuset. Blev sent till jobbet, men det var det ju värt. I alla fall om hon överlevde sin operation, skriver Emily. Det här kan ju vara en sån historia, en sån lögn som du hade om den här flickan på bussen.
Men det gör jag
för att hon var sent till jobbet. Det skulle kunna vara det. Säger jag bara.
Det skulle kunna vara, men jag väljer att tro på henne. För jag vet. Vissa så, alltså, det var inte som att jag var sen till sändningen, jag var sen till mötet. Ahmeds jävla möte.
Ja, men 45 minuter typ.
Nej, det var jag inte. Det var liksom en halvtimme kanske. Ja. Jag vill inte prata med mig.
Nej, men tråkigt då.
Jag lägger på.
Lägg inte på, vi måste vara.
Jo, jag lägger på nu.
Vi måste vara till jul i alla fall.
Bort med dig!
Vi pratar om att vara en hjälte och att rädda dagen.
Så här skriver Tova. För ungefär 3 år sedan när jag och mamma var på bio så satt vi högst upp på VIP-platserna.
Hoppla hoppla.
Typ 5 minuter in i filmen så börjar en kille längst ut på kanten att rycka i stolen. Jag tror först att han har satt någonting i halsen, men det visade sig vara ett anfall. Han började rycka i sig själv då, när han satt i en stol. Jag vet inte vad som tog mig fram, kanske instinkten, men jag hjälpte honom. Han sa att vi behövde få ner honom på golvet och att jag skulle hålla i hans huvud. Jag gjorde det och tittade in i hans ögon och försökte se lugnande på honom. Jag strök hans svettiga panna och hår och efteråt var jag skakad, men det kändes fint att ha hjälpt någon. Hoppas de mår bra idag, från Tova.
Gud vad fint. Jag var ju dejtade en kille en gång när jag var ung som han ramlade på fyllan och slog i huvudet. Väldigt illa och hamnade på sjukhus och utvecklade då, eller fick epilepsi efter det då.
Nej.
Jag var så stressad och rädd att han skulle få ett anfall hela tiden.
Ja.
Så det var ju bara att dumpa.
Dagens hjälte. fick du honom att komma liggandes någon gång?
Liggandes, ståendes, det var inga problem.
Ja, det var inga problem. Någon annan skriver som vi ska se här. Det här är en antihjälte.
Okej. Okay. Ja, det går också bra.
Jag hade nyss... Det kan vi ta imorgon. Fy fan vad jag inte räddade dagen. Jag förstörde dagen. Jag hade nyss svängt av motorvägen i min bil när bilen bakom mig började brinna. Jag hade varken brandsläckare eller civilkurage. Så jag stannade lite längre bort på en parkering och filmade bilen som fullständigt brann upp. Skickade filmen till lokaltidningen och känner än idag att jag gjorde en heroisk insats för tidningen. Som fick en cool film på bilbranden. Herregud.
Var det så att du vet ibland, jag vet inte om det är så fortfarande, men förr i tiden kunde man ju skicka in tips till kvällstidningarna typ på något speciellt nummer. Och så fick man typ så 7000 kronor om det gick in i tidningen.
Ja.
Då har det varit extra mycket antihjälte. Ska jag berätta kanske om när jag då var en hjälte fast blev lite av en mini-antihjälte. Både och på något sätt. Ja. Jag tror jag har berättat om det här tidigare. Men skitsamma. Man har bara levt ett x antal år. Det har bara hänt ett x antal grejer. Så är det bara. Men jag åkte buss i Stockholm. Och då var det en man bakom mig som liksom var... Jag menar, något var väl fel på honom. Han började liksom skrika rasistiska ord till mannen som körde bussen. Och var liksom väldigt mycket på honom på ett sätt som var helt sinnessjukt. Och till slut så vände jag mig om. Och då ser jag att den här mannen är typ 95 år gammal, vilket chockade mig lite. Det ser ut som så Nils Petter Sundgren de sista åren. Typ. Det var verkligen jättegammal.
Men kände du inte att han kan jag ta
jo,
om det blir någonting?
Det var sjukt nog lite så också. Men sen så var det som att jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men jag bara sa du håll käften typ, annars kommer jag bära ut i bussen eller någonting sånt.
Sa du det?
Ja, alltså jag blev så jävla arg.
Gud, jag hade fått sådana rys. Jag hade blivit kär i dig om jag hade sett det.
Ja, men, och då så grejen var att han hade också sagt... Han sa en massa olika rasistiska prefix till och så sa han kärring efter. Men det var då en man som körde bussen. Men när jag liksom hade rutit ifrån så började några andra på bussen också säga till honom lite. Och var så här, låt tjejen vara, låt tjejen vara. Och det var ju inte en tjej som körde bussen. Det blev bara så, det blev som att det blev konstig mobbning ändå, förstår du?
Ja, jag förstår. Men det var inte ditt fel.
Det var inte mitt fel.
Och sen gick jag bestämt till Riksplan. Nej, du var ju hjälte.
Ja, det kanske var mest det jag ville få fram då till alla lyssnare och dig.
Vad skulle du göra på Sankt Eriksplan?
Ja, jag minns exakt att jag skulle hem till min kompis mammas lägenhet på en fest.
Jaha.
Alltså mamman var inte där. Han hade fått låna den här stora våningen.
Jaha.
Hade en toppen kväll.
Hade du?
Det var jävligt kul faktiskt.
Hände det någonting?
Jag kommer inte riktigt ihåg.
Det här
kanske var 2013 eller någonting sånt.
Någonting hände säkert.
Det var i alla fall under peak woke-åren när jag fortfarande hade civilkurage i kroppen.
Ja, just det. Ja, nu är det ingen som orkar bry sig längre.
The Strokes, Lonely in the Future från deras senaste album Reality Awaits som släpptes i somras, som jag lyssnat på varje dag sedan dess tror jag ungefär. Älskar det. Tips till dig, Hanna.
Ja, kanske ska vi testa det. Jag har ju bara lyssnat på... gud, jag ska inte säga.
Nej.
Jo, jag kan säga. Jag har lyssnat på alla Peter Historia-avsnitt igen.
Igen. Du älskar dem. Du är en så bra ambassadör för Cecilia Dyringer och gänget.
Ja, Peter i mitt hjärta. Vi ska snart prata med en flygexpert som heter Jan Olsson om hur fan det kan gå till när ett fönster går sönder. Detta hände och en man höll på att sugas ut ur det. Likt en film som den där Con Air.
Vad tänkte du säga?
Ja, jag såg klockan.
Ja, vad bra.
Ha?
Jättebra.
Smart.
I somras tvingades ett flygplan nödlanda efter att ett fönster plötsligt krossats mitt under flygningen. En passagerare drogs delvis ut genom fönstret, men ett gäng med passagerare höll honom kvar. Vad är det egentligen som händer där uppe på 10 000 meters höjd när ett fönster ryker? Med oss för att reda ut det och ett gäng andra flygmyter och frågor har vi flygexperten Jan Olsson. En stor applåd!
Hej Jan Olsson!
Hejsan!
Hej!
Hej!
Du, först och främst, jag såg bilder från det här i tidningen när det hände i somras. Hur kan ett flygplansfönster ens gå sönder på det här sättet?
Ja, det är extremt sällsynt och det här är ju ett extremt skräckscenario. Men det har hänt. Det har till och med hänt i cockpit. Då drogs kaptenen ut. Men de har ju sån här säkerhetsbälten som sitter över axlarna. Styrman lyckas få in ena benet. Han är sen rätt handikappad för att landa den här kaptenen. Men styrmannen lyckas landa. Så visst, det kan hända. Men här, för att en fågel, som det också är i det här fallet, kan ju krocka naturligtvis med frontrutan. Det är det mest logiska. I det här fallet har en förmodligen rätt stor fågel sugits in i motorn. Sånt händer faktiskt också. Och då kan de här turbinbladen som ger som vassa samurajsvärd som snurrar i en virvlande fart där inne, men skyddade av motorkåpan. Och då brukar det inte, om de går sönder så är motorn kanske ur bruk. Det brukar komma en eldsflamma bakåt och det blir lite skrot i motorn och man får ju göra den här landningen då. Men i det här fallet, vilket jag nästan tror nästan aldrig har hänt, så har liksom motorkåpan som ska vara som ett skydd, den har ju på något vis gått sönder, så antingen kåpan, metalldelar eller ett av de här vassa turbinbladen har alltså gått genom fönstret som ju är i flera lager, så det här ska absolut inte behöva hända, va? Där är motorn, du har ett propellerplan, då har du ingen motorkåpa, va? Och där är vi också skräckhistorier om att just när propellen kommer in, då kan den slå hål i väggen och då blir det som en, om jag ska vara lite smaklig i uttrycken, en giljotin, vilket det blev i detta fall till exempel. Så att där satt nämligen någon också. Och det var ändå inom 2000-talet, va? Så att det händer, men sällan.
Alltså det har hänt att alltså rotorbladen har lossnat och huggit huvudet av någon?
Ja.
Herregud. Herregud.
Men du, när man kollar på typ film och det blir ett, på något sätt ett, liksom, ett hål i planet på något sätt, som ibland blir på film, så känns det som att allt och alla bara sugs ut mot hålet. Blir det liksom, funkar det så i verkligheten också?
Ja, alltså det blir ju som en jättedammsugare. Det måste vara hemskt traumatiskt. Så allt som är löst i hela kabinen i princip sugs mot hålet. Och det är också inte så kul om man får rödvinsflaskor eller skor, allt i huvudet. Va? Men de kommer ju med väldig fart. Men passagerarna klarar sig om de sitter fastspända. Det gjorde ju även offret, så att säga. Men han drogs ju mot hålet.
Men hans fru höll i honom, eller folk höll liksom i honom så att han inte skulle sugas ut.
Precis, hon lyckades hålla fast honom precis som styrmannen med kaptenen där som också åkte ut. Va? Så det är ju så, va? Men det måste ju vara...
Men kaptenen i cockpit, det var en annan händelse som du berättade om. Det är inte samma plan, nej.
Men när det blir ett sånt... När det blir ett sånt hål i när man är, alltså man är typ 10 000 meter upp, kan man ens, alltså det är så här lufttryck och grejer, jag kan inget sånt, jag fick IG i natur, men hur kan man ens andas i planet när det blir ett sånt hål?
Nej, det beror på, nu hade de ju kommit 5 000 meter upp, va? Normalt sett är vi på 12 10 000 meter, då finns det inte mycket syre kvar, va? Och det blir väldigt kallt, alltså vad som händer är att temperaturen faller, jag menar det är för minus 50 när du kommer som högst, va? Den stackaren som hänger utanför har också en fartvind på 800 km i timmen som blåser rakt i nyllet, va? Och naturligtvis så blir de här syrgasmaskerna faller ju ner, så att de måste man ju greppa. Den stackaren som hänger ut genom fönstret kommer inte åt dem, va? Det blir kallt i hela kabinen, mycket kallt, tjutande ljud och naturligtvis en total skräckupplevelse, och det kommer att ta lite tid innan man kan få ner planet, man kan inte störtdyka, så att i det här fallet är det då ingen fördel att han just har startat, för att han är tung, han måste dumpa bränsle, han måste förbereda landning så att inte planet slår i tungt, slår sönder landningsställen eller inte kan bromsa på banan, då blir det ännu mer dödsfall, så att säga.
Du, Jan, vi ska prata mer med dig alldeles strax om vi ska prata om flygmyter om flyg. Men jag måste bara fråga, ja, för du låter så jävla liksom påläst och så har du en sån god dialekt. Vem fan är du? Hur blev du flygexpert? Vad har du för...
Jag är född i ett sånt här litet hyreshus i Tranberg under Bromma som då var huvudflygplats. Det var 6 lägenheter. 3 av dem beboddes av piloter och andra på SAS som hade uniform. Så, och pappa ville att jag skulle bli intresserad av bilar. Jag blev tyvärr intresserad av flygplan istället av naturliga skäl, för de kom med som presenter till mig. Flygplanen var alltid över mig. Så jag låg där i min lilla säng och såg dem landa. Så den skadan sitter kvar.
Det var barndomen och så blev du flygexpert. Vi är glada för att du är det. Häng kvar så pratar vi mer alldeles strax.
Det är Olivia Rodrigo med Stupid Song som ni hör i eftermiddag i Petra, där vi har pratat om vad som händer om ett flygplansfönster ryker på 10 000 meters höjd. Men nu när vi ändå, 5 000 var det kanske i det fallet i och för sig, men nu när vi ändå har Jan Olsson med oss som då är flygexpert, tänkte vi passa på att beta av några andra myter. Och det finns en grej som jag alltid tänker på, och det handlar om hur viktigt det är att sätta telefonen i flygplansläge under takeoff. Jag har för mig att jag någon gång såg någon sån typ Norwegian-vd eller någonting sitta hos Skavlan och säga att det, typ, det är inte så jävla farligt. Men du som ändå är flygexpert, kan du svara på detta?
Ja, det var farligt förr, för att då kunde det påverka deras inknappning av fakta i flygplanets dator. Men de flygplanen är förmodligen skrotade vid det här laget. Däremot är det förmodligen farligt för ditt hjärta när telefonräkningen kommer, om du har lämnat den på roaming och den telefonen själv surfar lite på satellitstationer och dyrbara länder. Och det, då får du se när du kommer hem.
Okej. Men det är inte farligt i alla fall så?
Egentligen inte nu.
Du, en annan grej är så här att den här lilla rullgardinen som man kan dra ner över fönstret, eller vad man ska säga, fönsterluckan, att den måste vara uppe, den får inte vara nere. Fönstret måste vara fritt.
Och så irriterande om man vill sova bara.
Alltså, varför är det så?
Nej, därför att om det skulle bli ett haveri eller en nödlandning, så vill man att det är fullt ljus i kabinen, för att du har 60-90 sekunder. Alla har 60-90 sekunder. Måste de ha åkt ner på den här ruschelkanan, va, om det är en krasch? Och det finns sådana här LED-ljus längs sidorna, men det kan bli blackout vid en krasch på allt ljus, och då måste du hitta ut. Det är det.
En lyssnare undrar följande. Jag måste få veta, kan det slå ner en blixt i en flygplansvinge utan att det är farligt? Första gången jag flög hände det på marken och gubben bredvid mig bara flabba.
Nej, det kan faktiskt slå ner, men det är inte särskilt farligt. Det är som vid bilen, men jag har ju jobbat på flygbolag också. Jag har sett det blev som ett hål, som en pistolkula hade gått in i kroppen, så ett litet hål, va? Mm-hmm. Och det kan också, blixten kan komma in och vandra längs golvet om du har sån här elmseld, som det måste vara lite skrämmande, blåaktigt sken som far igenom. Men åskan, blixten kan aldrig vara farligt för ett flygplan. Däremot så försöker man undvika åskväder, därför att det är isbildning, det är guppigt, folk kommer att kräkas i påsar, och det är, mindre plan har brutit vingarna, men då handlar det om alltså vindarna i åskvädret, och blixten är inte farlig.
Men om blixten skulle slå ner i ett fönster då? Alltså om det, den här grejen som vi inledde, som, det som hände i somras, om samma sak skulle hända fast det inte är något rotorblad som kommer flygande utan en blixt.
Ja, det är lite pass på den frågan, för att de ska kanske hålla, för jag vet att det aldrig har hänt så, va? Men det har hänt att det har slagit hål, som sagt, i kroppen, och jag tror att det är när den ska ut, blixten, på något vis.
Spelar det...
Så att visst, det kan... Avbryt
aldrig Jan Olsson igen.
Jag ska försöka.
Då kommer jag slå igen dig.
Jag ska försöka.
Jan, varsågod.
Nej, men du behöver inte nödlanda för det där lilla hålet, så att säga, kanske, va? Men det måste in på reparationsplanet, så det är så, ja.
Nu är det jag.
Flyger, kör.
Spelar det någon roll var i planet man sitter om det skulle bli en krasch? Man klarar sig väl i business?
Ja, just det. Om man får en liten grogg för det så mår man ännu bättre. Nej, förr sa man ju det att man skulle sitta bak, va? Mm. Men det finns ju en massa skräckhistorier om det där också. Det var ett stort plan som kraschade i USA, landade på stjärten av någon dum anledning, bröt sönder. Men något bröd bryts ju aldrig sönder numera, väldigt sällan. Men just det här gjorde det. Brandkåren hade lagt ut sånt här skum på banan. Flera passagerare på den rad där det bröts föll ut, fastspända i sina stolar på banan, och några av dem blev ihjälkörda av en brandbil som inte såg dem för allt skum. Så att absolut, det finns många, många, och det är ingen anekdot, det är sanningens
vad jag känner är väldigt starkt i mitt hjärta, att det här är inte sista gången vi hörs. Eller?
Det var ett hot.
Nej,
nej då. Det är alltid jättebra. Roligt att prata om flyg, som ni förstår.
Vi återkommer. Du ska ha stort tack, Jan Olsson, flygexpert.
Ja. Stort tack. En sista fråga bara.
Tack själva, det var roligt att slippa vara så byråkratisk och noggrann med saker.
Men
Jan, är du med?
Jag har berättat sanningen.
Är du med i 10 000 meters klubben, om man får fråga?
Nej, men det finns en överrepresentation i mina relationer med flygvärdinnor eller ex-flygvärdinnor. Men säg inte det, min nuvarande fru som sedan 11 år inte vid flyget.
Okay.
Jag har lugnat ner mig numera.
Beklagar.
Ja, verkligen. Tack så mycket, Jan. Hej då.
Hej då. P3,
Sveriges Radio.